Hej och välkomna till podden Life of SVK. Och idag så har jag en jättespännande gäst här i, inte i studion, utan han är här på länk. Välkommen Andreas!
Tack snälla. Mediumspännande gäst.
Mediumspännande gäst. Ja, det här är ju superspännande för att du är ju ett medium. Är det man säger att du är?
Ja, det är det som står på visitkortet.
Ja, fan vad coolt. Och du, bara för att folk ska koppla vem du är, så har du figurerat en hel del i serien Spökjakt som produceras utav familjen Lundell bland annat.
Ja, men precis. Det är oftast så man är ute och handlar eller någonting, så någon är så här, det räcker med att jag på mig en mössa, så känner folk igen den liksom. Inte du han från Spökjakt?
Det är just mössan också.
Ja, den verkar vara liksom det folk känner igen sig på.
Det är skitbra. Men du och jag har ju bara träffats en gång, tror jag. Kommer du ihåg när det var?
Det var ju på feed-premiären. Premiären av Jockes skräckfilm i Stockholm då.
Jajamän. Och då var jag tvungen att gå fram och ge cred för Spökjakt-serien. För då hade jag ju precis fått upp ögonen för den. Jag tyckte det var askul.
Ja, det var ett jäkligt fint möte på alla sätt. Så att, det blev ju ganska kort. Men man vet ju när man har liksom nuddat vid någon som man liksom kan prata mer om. Så att det är superkul att vara med i podden.
Ja, nej, fan, jag tycker, jag, som sagt, jag har ju missat hela Spökjakt i alla dessa år. Jag har ju hört massor om det, men jag har liksom aldrig tagit mig tid och faktiskt satt mig ner och glott igenom. Sen började jag titta på den senaste säsongen nu. Och den måste hatten av till er, för ni gör det sjukt jävla bra. Alltså, vilken sammansättning av gruppen för att få fram riktigt underhållande tv. Alltså.
Ja, men vi blev någonstans, vi har sagt det själva, i gruppen. De slängde ju ihop ett gäng människor. Vissa hade jobbat ihop tidigare och andra inte. Och så vart det så himla bra. Det är någonting som alla i teamet är väldigt medvetna om. Vi har enormt kul off-cam också. Och på inspelningarna så jobbar vi mer och mer som ett lag egentligen.
Ja, och det som är lite roligt, jag tycker ju att den personen som liksom representerar det jag tänker och tycker, och eftersom jag är kanske tenderar lite mer att vara åt det skeptiska hållet, så kan jag relatera ganska mycket till Jockes känslor när han är inne på de här platserna som ni undersöker. Så jag tänker, då vet du ungefär vart jag står i det hela. Jag vill gärna uppleva och bli övertygad, men jag har ju faktiskt lite svårt eftersom jag tror ju inte att ni sitter och ljuger, såklart. Men ändå så här, jag vill också uppleva det. Det är precis det är där jag befinner mig just nu.
Nej, men jag fattar. Och det här som du beskriver, det är nog en ganska vanlig sida hos människor som av en eller annan anledning intresserar sig för liksom det paranormala, eller åtminstone tycker att det är underhållande. Ja. Att på någon nivå så önskar individen att det där vill jag också uppleva. Så att, och det är någonting som jag möter ganska ofta. Och det är så jäkla kul när man kan få någon som kanske inte upplevt något jättestarkt att få möjligheten att uppleva någonting. För det går nämligen.
Ja. Men jag tänker så här, vi ska avsluta och prata om Spökjakt lite mer mot slutet av avsnittet. Men just nu så är jag jättenyfiken på personen Andreas. Vi tar det tillbaka hela vägen från början. Nej, vilket år är du född?
Jag föddes i nådens år 1985 på Södersjukhuset i Stockholm.
Du är stockholmare alltså. 85, fan, då är du ett år yngre än mig. Hur känns det att börja närma dig 40 med stormsteg?
Nu vid inspelningstillfället så fyller jag faktiskt 38. Så att jag, idag till och med. Men så att jag känner att det är ganska långt och lugnt innan jag fyller 40 i alla fall.
Fy fan, grattis på födelsedagen. Det här var ju ny information som smög sig rakt in i podden, vet du.
Jaha, nej, men det känns, jag tar livet med ro på alla sätt och vis. Alltså det är någonstans, tror jag, att nu känner inte jag dig utan innan, Linus, men jag tror att jag kan tala för oss båda när jag säger att även om man då är 38, 39, 40 och över det också, så är man fortfarande någonstans kvar i någon slags mental ålder. Så att jag känner mig nog fortfarande som att jag är liksom 25 typ.
Ja. Ja, jag brukar skoja lite skämtsamt säga att jag är fortfarande 18 i skallen. Men sen så tror jag att jag är, ja, men runt 25 där. Det är nog den mentala åldern man liksom pausar till lite på.
Ja, men lite så. Nej, så det är inte så hemskt som det kan låta, tänker jag, fylla 40. Eller så är det. Nej. Det. Jag tar hål i örat och köper en motorcykel liksom. Vet inte.
Ja, exakt. Åldersnojan smyger sig på. Typ som jag ska ta fallskärmshopp liksom.
Ja, härligt.
Amen. Du är så född 85 i Stockholm. Hur var Andreas som barn?
Alltså som barn, vi flyttade från Stockholm när jag var 5 år ungefär, ner till urskogarna i Kolmården. Vi flyttade ner till sommarstugan och byggde ut den.
Okay.
Och det var himmelriket på jorden för mig. Det fanns grottor, det fanns massa djur, det fanns ständigt en ny plats att snickra upp en koja på eller gå ner till vattnet och fiska med pappa och sådär. Så att det var en riktig idyll. Jag trivdes jättebra där. Och jag uppfattades nog som ett ganska normalt barn tills jag kanske blev 5-6 någonstans.
Uh-huh.
Så började jag väl få fram saker som jag omöjligen kunde veta. Se händelser innan de hände. Och ofta så återgav jag samtal som jag hade haft med människor jag hade mött i det här lilla samhället. Som, det var så litet så att man kan räkna alla invånare på liksom 4 händer. Och jag pratade ofta om människor som jag, eller som inte fanns där då, men som i min värld fanns där. Så det avfärdades väl lite som att jag hade låtsas kompisar som många barn kan ha.
Ja. I ett sånt sammanhang då, när du säger att du har träffat och kunnat prata med människor som inte finns, uppfattar du dem som att de finns, eller är det liksom någon sorts känsla eller röster, eller hur funkar det där?
När jag var barn så uppfattade jag att det var lika verkligt som att jag pratade liksom med den där gamla gubben eller gumman som bodde längre ner längs vägen. Så att jag ifrågasatte aldrig verkligheten som barn. Det var lika verkligt som det man har framför sig.
Fan vad sjukt. Hur uppfattade, då förstår jag att dina föräldrar kanske blev, för de besitter inte samma typ av förmåga alls.
Min mamma är väl lite öppen så, alltså lite medial. Annars är det nog från min gammelfarmor som varit över 100, som hon var liksom synsk. Så att jag tänker väl lite grann att jag har det i blodet därifrån kanske.
Ja. Men för de lär ju ha undrat, liksom, de lär ju ha blivit nästan på gränsen till oroliga. Liksom,
de började bli det, alltså, när jag var runt 8-9 där någonstans. Det började väl kanske tidigare än så, men att det började komma så här uppmaningar att så här, det är fult att ljuga, sluta hitta på. Till att jag faktiskt fick gå till någon psykolog då. Som lugnade då min mamma med att nej, men han, det är inget större fel på den här gossen, så utan han har nog bara livlig fantasi typ. Och det var väl inte det svaret hon ville höra kanske, utan de ville väl hitta en förklaring kanske till, det började hända konstiga saker hemma, det kunde vara att alla köksluckor stod öppna fast ingen hade varit uppe på natten, alltså så här, saker som flyttades och sånt där, så att de försökte väl bara hitta kontroll i någonting som var lite svårt för dem att förklara, tänker jag, så här i efterhand.
Och de måste ju ha trott att det är du som har tokjävlat och hållit på här igen.
Ja, gud ja. Men jag trodde nog vid en punkt att så här, jag kanske har gjort de här sakerna. Alltså inte som att jag har gjort det och sen förträngt, utan snarare att du säger någonting till en tillräckligt många gånger så börjar det till slut bli en sanning.
Ja, exakt. Jag fattar.
Lite så. Så att det gjorde ju att jag försökte lägga lock på det här lite grann. Så att från att ha sett allting väldigt klart och tydligt till att jag då blev tonåring, 13-14 där, då blev det mer otäckt och skrämmande. Och det var ju ingenting jag ville prata om hemma heller, för att fanns liksom inte utrymme för det riktigt.
Nej.
Så att det var först när jag var 15 som jag vågade öppna upp det här igen. Så. En väldigt lång historia kort. Det var ganska stökigt hemma hos mig när jag växte upp. Mycket tjafs och sådär.
Uh-huh.
Så att en natt så fick jag väl nog. Så att jag rymde hemifrån på cykel. Jag cyklade 9 mil bort till ett annat samhälle. Mitt i natten. Och beslutade mig för att jag ska aldrig mer komma tillbaka. Och det gick ju så där eftersom socialen då till slut fick tag på mig och sa att man kan inte bara rymma hemifrån så. Utan du måste bo någonstans där det finns liksom vuxna människor som är kontrollerade. Så jag hamnade på ett fosterhem. Långt, långt ut i skogarna i Sörmland. Och det kändes ju som att jag skulle åka in i fängelse typ. Vid den här tidpunkten så var jag väl eller jag har alltid varit en mönsterelev i skolan. Bra betyg och lätt för det mesta liksom. Så att jag var ingen buse på något vis. Det var stökigt hemma och jag vägrade åka hem. Så tänkte jag, då åker jag hellre dit. Till saken som hör då är att kvinnan som hade det här hemmet, hon, vilket jag då inte visste, hon var ett medium. Och var utbildad av Terry Evans och ett annat brittiskt medium som heter Iris Hall. Så där hamnade jag. Och sen om det var en slump eller inte, det får gudarna avgöra. Men hon såg ju kanske de här sidorna i mig. Mm. Och när jag inte längre behövde vara kvar där en tid senare så valde jag att hyra ett torp ute på hennes gård. Och hon var ju en av mina då mentorer som lärde upp mig att kontrollera den här sidan då.
Hur, under hela den här perioden, från 5 års ålder till 15 då, var det vid 15 års ålder du fick flytta ungefär?
Precis.
Mm. Under den här perioden hade det fortsatt precis som innan då, att du hade den här förmågan men kunde liksom inte kontrollera den riktigt?
Precis, helt rätt. Det var mer som från att det var liksom tydliga bilder i mitt inre eller det yttre, så blev det istället mörka skepnader. Och det var värst på kvällarna och nätterna. Då stod de liksom runt min säng. Jag kunde inte sova. Och jag var ganska stor och stark vid den här tidpunkten. Alltså jag hade redan nått min fulla längd som är strax under 1,90. Och vägde väl liksom 90 kilo. Tränade mycket. Hårdrockskille. Så att jag liksom försökte tänka att det var... Jag slets nog mellan polerna. Att antingen så är jag sjuk i huvudet. Eller så är det någonting liksom illasinnat efter mig typ. Som jag inte kan förklara. Så att jag var väldigt, väldigt rädd där under ett par år.
Shit, vilken grej. Men den här kvinnan då, på vilket sätt kunde hon hjälpa dig att tolka och utveckla den här förmågan?
Dels genom den kunskap hon hade fått. Och sen hennes nära kontakt då med Terry Evans, som han lever idag. Mm. Däremot gör inte Iris Hall det då, en kvinna. Hon gick bort 2010, men... De här figurerna, de kom och hälsade på oss henne då och då. Och tyckte ju att det var ju väldigt förnöjsamt med liksom en ung, långhårig man med hårdrocks t-shirt som kunde få kontakt med de döda. Eftersom det var det de jobbade med då. Ja. Så att jag fick lite gräddfil in på deras kurser som var lång kötid på. Och vad jag vet så behövde jag aldrig någonsin betala för en kursplats heller. Utan jag fick följa med min mentor tror jag på ett bananskal. Och... Så det var det ena. Sen det andra var ju att den här kvinnan som jag bodde hos då, hon hade ju otroligt mycket böcker. Alltså tänker ett tvåvåningshus som liksom varenda vägg är täckt av en bokhylla eller hyllplan med böcker då inom religion, det esoteriska, shamanism, new age, you name it. Varenda bok som finns tror jag helt övertygad om finns i hennes hus. Alltså som är kopplat till det här ska man säga, andliga sökandet då. Så där förkovrade jag mig i timtal. Och liksom, jag kunde läsa en bok om dagen nästan. Som helt omättlig på kunskap. Vad var det här nu? Om nu andevärlden finns. Varför finns den? Vad tror andra om det här? Hur hänger det här ihop? Ja, och så vidare. Så att jag nördade ner mig i det där något brutalt faktiskt.
Bra, för här är ju en grej som jag har klurat på också och som jag har förstått när jag har tittat på bland annat spökjakt och även sett lite annat du har gjort att du försöker gång på gång förklara det här, men jag tänkte vi kan ta det från början. Hur funkar det? Är det olika dimensioner eller är det liksom, hur funkar andevärlden?
Det här är någonting som jag fortfarande, ska man säga, undersöker både med öppenhet och skepticism. Men enklast förklarat, den som jag ser idag, så ser det som att det är olika riken, olika realms. Alltså att vi har en för andevärlden. Det är dit vi... Det är vår hemvist när själen inte längre finns i kroppen. Det kan vara att man hemsöker någonstans för att man inte gått in liksom till den andra sidan eller det här så kallade ljuset. Eller så har man gjort det och då är det där man är. Man kan absolut kalla det för en dimension om man vill. I sig då. Sen finns det ju andra dimensioner som exempelvis, som jag inte så jättemycket kontakt med, men som finns likväl, som är fyllda med olika sorter av entiteter. Mm. En entitet är alltså någonting som inte är en ande, behöver inte vara en demon, behöver inte vara en ängel, utan helt enkelt någonting som inte vandrar på jorden egentligen.
Och aldrig har vandrat på jorden?
Precis.
Okay.
Utan de är i ett annat, en annan realm, ett annat rike. Och det finns människor som kan komma i kontakt med olika... Låt säga att det finns... Nu hittar jag på här. Låt säga att det finns 2000 riken. Eller dimensioner. Så finns det individer på jorden som kan komma i förbindelse med någon av de här. Ibland bara för en minut. Ibland för hela livet. Jag tillhör ju de som är i kontakt med andevärlden. Förmodligen för livet. Medan du då, Linus, kanske tillhör de som... är kontakt med den i 10 minuter.
Ja.
Det vet man aldrig.
Åh, det här är så förvirrande. Och jag vet inte... Så här, jag kan förstå att folk sitter och lyssnar där ute och tänker att... Vad dribblar de om nu? Alltså, för jag vill ju verkligen förstå och verkligen vill tro på det. Men jag är så skeptisk samtidigt. Samtidigt som jag tycker det är asfascinerande att höra dig prata om det. Som sagt, jag har träffat dig. Även om det var väldigt kort. Du är ju en person som... du skulle ju inte sitta och mytta det här. Det är det. Jag får inte ihop det här. Det är askul. Det är så jävla kul att du är här och berättar för mig vad jag ska tro egentligen. Det gör du inte. Men förklara i alla fall hur det fungerar. Okej, nu säger vi så här. Jag är superskeptisk. Om du möter någon skeptisk människa, vad finns det för typ av bevisning som man kan lägga fram för att det här faktiskt finns? För en känsla är ju som sagt en känsla eller någonting som du upplever. Finns det någon sorts bevisning?
Nej, det gör ju inte det. Utöver den anekdotiska bevisningen. Vetenskapen vill ju ha den empiriska bevisningen, alltså att det ska vara mätbart. Och att det ska finnas en teori som man också kan knyta till att det finns ett experiment som kan bevisa hypotesen då.
Ja.
Men jag kan ta ett kort exempel. Jag var bokad för att åka hem till en grupp av privatpersoner som ville ha en så kallad gruppseans. Och på en gruppseans så är min roll då att vara kvällens medium och på olika sätt sätta deltagarna i förbindelse via mig då med nära och kära som då har dött och gått till den andra sidan.
Ja.
Och när jag kommer dit, jag har gjort det här tusentals gånger, och när jag kommer dit så får jag ett trevligt välkomnande och så säger värdinnan så här, ja, min man och hans två polare vill vara med. Och jag ska säga det att de är lite skeptiska till det här. Känns det okej med dig? Alltså, för annars får jag be dem att vänta utanför huset, liksom, eller sitta på altanen här. Så jag där, men kör! För det var bara kvinnor i den här gruppen, berättade hon då. Så att det är bara kul med att det blir lite mixat. Och kul med lite motstånd också, att det är en skeptiker.
Förlåt, får jag bara avbryta det snabbt? Är män generellt sett mer skeptiska än kvinnor eller vice versa? Om man kan dra någon.
Jag skulle säga att kvinnor och män är nog lika skeptiska. Men det är en högre andel kvinnor som väljer att gå på olika så här, seanskvällar och andliga mässor och kropp- och själsmässor och sånt där än män. Men det tror jag inte har att göra mycket med tro. Utan det har nog att göra med att kvinnor och män många gånger väljer att använda sin fritid till olika saker.
Ja, exakt. Ja, det köper jag.
Så. Men ska man hårdra det så skulle jag väl säga att kvinnor är mer benägna att gå med i olika evenemang än män. För att, låt säga, om jag har en stor chans på med 500 deltagare, då kanske det är 5 män som är med. Men det betyder inte att männen inte tror. Utan de tror kanske inte att just en seans är det som skulle funka för dem.
Nej, jag fattar. Ja, förlåt. Seansen. Nu avbröt jag.
Det gör inte ingen fara. Men då var det väl... Alla de här tre grabbarna satt väl med armarna i kors. De tittade ganska mycket på mig, för jag gillar ju på mig lite trasiga jeans och ja, men någon så här metal t-shirt typ. Och en stor snus under läppen. Så att de hade tänkt att det skulle komma någon i batikklänning typ. Så att de tyckte väl ändå att jag verkade skön typ så. Men så börjar seansen och så här får en av de här männen en kontakt. Och då är det hans mamma som berättar saker om sig själv. Så att han vet att det är hon då, sitt namn bland annat och sin födelsedag. Och han sitter fortfarande med armarna i kors. Och så frågar jag honom, så här, är det okej? Och då börjar han gråta. Han var inte beredd. Han var helt förstörd, som han sa. Men sen sa han efteråt då att han var väldigt tacksam för att han hade väl känt på sig kanske att hon var med honom ibland. Men att han sa det, du har omvänt mig för att du visste inte att jag skulle komma dit. Det finns inget sätt att du hade kunnat liksom kollat upp mig på något vis. Så.
Just det.
Ja, så att det var väl det som fick honom att tappa hakan, att det var liksom namnet och födelsedagen. Och sen beskrivningen kring henne och sen budskapet då, som var väldigt personligt. Det var liksom ingen annan som visste det än han då. Så att ja. Då känns det ju väldigt speciellt. Mitt mål är ju inte att övertyga någon. För att jag tror inte på det här, utan jag vet. Det kan låta kaxigt.
Ja, men, jag fattar.
Så att när någon kommer till mig och säger så här, Andreas, kan du övertyga mig om att andevärlden finns? Då kan jag säga att nej, det kan jag inte. Ha det bra.
Ja.
Ja, men jag har ju klienter som... Ja, men ja, jag hoppas att jag har fått svar där, Linus. Ska man säga, i och med att jag sitter ju hela dagarna med det här, så blir det konstigt. Jag träffar ju tusentals människor varje år. Det blir ju konstigt när det kommer fram typ så här två personer om året och bara, kan du bevisa att det finns spöken liksom? Nej, det kan jag inte.
Det är skitbra ju. Ja, exakt. Och nu är jag en av de personerna. Nej, jag skojar. Jag har ju som sagt aldrig upplevt, däremot så kan jag ju så här, du vet den här känslan av att känna sig iakttagen, den har ju alla upplevt någon gång, och ibland kan det ju vara att faktiskt folk fysiskt står och tittar, men ibland när du vet att du är ensam och det bara känns som att någon är med dig, och det är nästan som man bara vill vända sig om och säga så här, men du, lite avstånd tack. För det är väldigt nära liksom ur vaxen. Jag har ett sånt där tillfälle som jag blev... Då kan jag säga att håret på armarna och längs ryggraden stod upp som spett, kan jag säga. Barnen var små. Jag bodde i ett hus som var så här L-format. Och badrummet låg liksom i själva, ja, där L-et i själva böjen. Så då står vi i badrummet och barnen, speciellt den yngsta, Pixie, hon har alltid haft en enormt livlig fantasi. Och jag tänker mig att hon har någon sorts förmåga att uppfatta saker som kanske inte jag uppfattar. Så när vi stod och borstade tänderna så står hon i... Hon gjorde det här vid flertalet tillfällen. Det var ett rum som hon var rädd för. Och det var där inne där jag sov. Och sen så stod hon någon gång och sen så bara tog hon ut tandborsten och stod och borstade. Helt, inte skräckslagen, men ändå så här öppen mun och bara spärrade upp ögonen. Och bara tog bort tandborsten och så lyfter hon den andra handen skitsakta och bara pekar mot det rummet där borta. Och ser liksom, jag ska inte säga att hon ser livrädd ut, men ändå liksom skärrad. Varpå jag bara stänger igen dörren och jag bara, nej men det där var ingenting, så här, bla bla bla. Och så fortsatte vi att gå och lägga oss och så här. Hon var livrädd för det där rummet. Veckan efter när barnen var sin mamma, då gick jag runt högt och tydligt. Och så pratade jag högt för mig själv där inne och förklarade att det är okej. Mig spelar ingen roll. Jag är uppenbarligen inte mottaglig. Och du, här får du vara hur mycket som helst. Men vad du än gör, skräm inte barnen. Det är det enda som jag ber om. Så gick jag och sa varje kväll den veckan om inte var det. Efter det, och som sagt, det här hade hänt flertalet tillfällen. Efter det, hon var inte rädd för det rummet. Hon visade inga tecken alls på att att visa någon rädsla överhuvudtaget. Så om det är ett bevis eller inte, det vet jag inte. Det kan vara riktig flyt. Men hon beskrev det som en äldre kvinna. En gammal kvinna, liksom, nu när vi pratar om det senare. För hon minns ju fortfarande en del av de här situationerna. Vad tror du?
Okej, ja, spännande. Det är ju... jag tänker först så, om man då skulle titta på om det är ett bevis eller inte. En ska man säga, vetenskaplig skeptiker skulle säga att, eller hitta olika psykologiska förklaringar till det du upplevde på 2 minuter. Och jag är ju väldigt vetenskapligt intresserad, för att jag vill ju verkligen utreda saker och ting. Inte bara i spökjakt, utan så generellt. Men tittar jag på det här som ett medium så är det ju, det är 2 faktorer här som gör alltså att man upplever det här från flera håll. Lilla dottern där, du har också en upplevelse att när du går runt och säger det här liksom att välkomna att du får vara här, men ge tusan i barnen och få en effekt på det. Det är intressant. Och sen också att dottern då kan beskriva att det här är en gammal kvinna. Låt säga att dottern hade kunnat beskriva exempelvis hur hon såg ut. Och hon kanske hade någon tanke kring varför var den här kvinnan här? Vad fanns det för anknytning? Har det stått någonting annat här innan det här huset eller lägenheten? Är det flera i området som upplever besök av en äldre kvinna som visar sig eller närmar sig på det här sättet? Då börjar det finnas ganska mycket, ska man säga, mediala brödsmulor som man kan liksom baka ihop till en bulle.
Ja, exakt. Jag fattar. Och,
så att, säg exempelvis så här. Vi leker med tanken att du hade anlitat mig för att komma hem till dig och göra en husutredning. Det är något jag gör väldigt mycket. Då så är jag ganska krävande både mot liksom då andarna och de boende, så här att okej, nu har vi fått fram här att vi har en äldre dam här, hon heter det här namnet, hon ger mig det här årtalet. Vem i familjen kan tänka sig att kolla liksom med närmsta bygdegård från det här årtalet i någon gammal kyrkobok eller vad det kan vara, om man kan hitta henne. Så att man liksom får vara så här lite detektiv också.
Ja, fattar.
För då kan man ju få ett bevis, tänker jag. Alltså att om det är så här, det är en sorts bevis. Ett annan typ av bevis, det är ju det ni faktiskt upplevde. Och det går ju jag väldigt mycket på. Även om du säger att du är skeptisk, så har ju du en viss öppenhet för det här. Eller framförallt kanske nyfikenhet, skulle jag kunna säga.
Exakt.
Så att bara din upplevelse i sig är ju ett bevis, absolut. Det har varit ett långt utlägg, men jag vill ändå liksom lägga fram vilka 3 högar man kan titta i, liksom. Psykologiskt, vetenskapligt eller upplevelsebaserat, eller helt enkelt att man liksom släktforskar på sin upplevelse, typ.
Ja, men exakt. Nej, för det, som sagt, jag har ju efter det här tillfället har en kompis från Enköping vars mamma är medium, och han har också mediala egenskaper. Så han, efter det här hände, jag bara: Henke, vi måste åka till... Nu så måste vi åka till något ställe som ska sägs vara hemsökt. För nu, jag måste få uppleva det här själv. Liksom. Så vi åkte runt och var väl på 2-3 ställen och satt på någon kyrkogård och grejer och tricks. Och han sa det: när jag har dig bredvid mig så får ingenting. Alltså det var helt stendött. Så han sa att antingen är det bara våran kombo som gör att det inte blir, eller så... Han hävdade att hans förmåga lite... han känner inte av någonting, liksom. Kan det vara så? Kan det smitta av sig så?
Jag håller ju utbildningar i det här. Jag utbildar andra medium. Och då får de jobba väldigt mycket med att identifiera vad de ska undvika och vad de ska vara noga med när de åker till en plats, exempelvis. Som hade jag åkt till ett ställe, eller rätt sagt när jag åker till ställen, då vet jag precis vad jag behöver och inte för att kunna... känna någonting, eller att kanske få någonting upp, alltså hända till och med. Men det är ju enkelt, för att jag har ju gjort det här sedan jag var 15, liksom. Så att det kan vara så att man har en negativ påverkan. Om vi skulle hyra typ något känt spökhus och åka dit 10 pers, så är det otroligt viktigt vad det är för sammansättning i gruppen. Säg då att det är 3 stycken som bara tycker att det är pisstråkigt, det händer ju ingenting, de har inget tålamod, klockan är 3 på natten och vill bara sova, så kommer det att smitta av sig på resten av gruppen. Och då kommer, för det krävs en slags sensitivitet, nyfikenhet. Har man bara det så på plats den dagen, så kommer man uppleva någonting.
Ja, det där. Jag som sagt, jag är sjukt nyfiken. Och jag blir så här nyfiken på allt. Det spelar ingen roll om det är fallskärmshoppning, hojkörning, bilkörning. Allting som jag inte känner att jag behärskar eller har någon sorts förståelse av blir jag ju alltid nyfiken på. Och just nu har jag snöat in på det här. Så jag tycker det är askul. Så någon gång finns det, så måste jag ju uppleva det, tänker jag. Annars har jag ju missat en jättestor del av livet. Om det finns en, som jag kallar det, en dimension som jag inte kan ha kontakt med, då måste jag ju se till att läsa på mig så jag får färdigheterna för att i alla fall vara mottaglig för det, så att man, ja, kommer det till den. Jag kanske inte kommer dra ut på spökjakt direkt, men finns det så vill jag att det kommer till mig liksom.
Jag förstår. Härligt att höra också. Kul. Det är ju, alltså, mitt bästa tips till dig och lyssnarna, det är att om man är, vet varken bu eller bä, det är ju att åka till något av de här liksom mer erkända spökhusen. Och åka dit och vara, liksom, att man väntar inga viktiga samtal på mobilen. Man inställer på att spendera ett dygn i det här huset. Man kanske kommer upp på eftermiddagen och spenderar natten där. Och sen också att man läser på mycket om huset man ska till. Okej, vad är det här huset känt för? Och vad står det liksom i kanske olika paranormala forum? Och det verkar hända mest mellan 11 till 3. Okej, men det är då vi behöver verkligen så lägga krut på att vara alerta. Och också att det är tyst så att man hör. Som vi kan ta Borgvattnets prästgård i Jämtland. Det har varit åtskilligt med gånger. Uh-huh. Där kan man bokstavligen höra hur någon släpar runt på möblerna på övervåningen. Jag har varit med om jättemärkliga saker där. Så att ofta när någon hör av sig till mig och bara, jag är skeptisk men vill uppleva liksom, vad ska jag göra? Så här, men åk till Borgvattnet. Det är liksom så här mer eller mindre upplevelsegaranti. Inte från ägarna utan snarare på platsen. Att det är väldigt få som har varit där som inte har upplevt någonting.
Okej. Okay. Ja, jag blev faktiskt medbjuden dit nu i juni, men det krockar. Jag har ju ett event på Mantorp samma dagen innan, så att jag kommer nog vara helt körd där. Annars hade jag gärna åkt upp då. Men då ska man alltså, är det bästa stället tycker du i Sverige att åka till? Eller finns det några andra sådana platser som du kan indroppa som är bra?
Ja, gud ja. Det är ju bland annat så är det ju Stenkullens värdshus som ligger längs E4 på väg mellan Nyköping och Norrköping. De flesta som har sett ett gammalt spökhotell längs vägen vet precis vilket det är. Och där får man ringa, det är väldigt old school, får man ringa då till Maria som äger det. Hon är uppvuxen i det huset. Och så får man, om man har tur, så får man hyra det. Det är som att resa tillbaka i tiden. Det är som att kliva in på The Shining hotell liksom. Jag och min fru har sovit en natt där och vi dokumenterade den natten också ut på YouTube, och där fick vi ganska otäcka röstfenomen och lite annat. Och vi upplevde väldigt mycket själva också så. Men den ligger ju ganska liksom mitt i landet så, i alla fall i mellan Sverige. Ja. Annars är det nog, jag ska se om jag ska droppa några snabbt, skulle jag väl säga kanske Frammegården såklart. Jag ska dit snart igen i Värmland. Sen har vi vad heter det? Nu tappar jag namnet här. Jag får se om jag kommer på det lite längre fram. Det finns jättemånga ställen som är värda att spendera natt på. Absolut.
Jag måste ju försöka bara sätta mig in i det. Och jag måste ju besöka en sån här grej. Det är skitkul ju. Och jag älskar ju jag tycker ju om att bli rädd. Alltså jag gillar ju såna här grejer som jag inte kan förklara. Ta ett exempel. När man tittar på skräck eller någon thrilleraktig, när det är sjukt oklart vad man ska vara rädd för, då det går jag igång på liksom. Men så fort man ser att det blir ett fysiskt hot, då är det kört för mig. Alltså jag gillar det här psykologiska. Och jag tror ju att det är det som lockar inom den här andevärlden. Att jag kommer inte kunna sätta fingret på vad det är. Och det känns triggande. Och sen är det alltid kul att besöka gamla hus och... Har kört så här mycket urban exploring grejer och åkt runt och tittat, och bara det är ju en upplevelse i sig. Så att komma till ett äldre hus som även har aktivitet hade ju varit mega liksom.
Ja, jag förstår precis, jag kan relatera 100%. Jag kom också på nu vilken plats jag tänkte på. Det är Sandträsk sanatorium i ovanför Boden. Ska man åka dit får man ta nattåget, och det är den sortens tåg där man kan ta en bärs också om man tycker att det är tråkigt att åka tåg. Så kommer man upp till Boden där, så får man prata med en det finns en man som, alltså Sandträsk sanatorium är 13 000 kvadratmeter övergivet sanatorium, tuberkulossanatorium. Det ser ut som ett 90-tals sjukhus typ, alltså det står kvar rullstolar och sängar och liksom, går man in på Karolinska i Stockholm så känner man igen sig i miljön direkt. Men här får man liksom tänka sig att det har stått övergivet i 25 år. Och det finns en man där som han är hopvuxen med byggnaden bokstavligen. Han heter Allan Vonkavara och är ett original som... han är vaktmästare där. Det är typ någon norsk-indisk affärsman som köpte det här. Men det står bara. Så att han är där för att jaga bort ungdomarna typ. Men han har väldigt mycket att berätta om det här stället. Och jag har spenderat en natt där. Det är lätt att gå vilse. Och det vi fångade där är ju väldigt liksom disturbing innehåll. Så att dit, skulle jag få välja att åka till en plats imorgon, tuta och köra, då skulle jag åka upp till Sandträsk. Även om det är en mödosam resa man bor i Mellansverige.
Ja. Vart i Sverige har du någon sån här upplevelse som sticker ut utöver det vanliga, där du faktiskt har känt att oj då, det här var kanske mer än vad jag hade förväntat mig?
Jag skulle nog säga att Frammegården var en plats som överraskade mig när jag var där första gången. Och det var ingenting som vi dokumenterade tyvärr. Vi fick andra saker på spökjakt när vi varit där. Och även andra grupper har fångat saker och ting. Men där fick jag verkligen känslan av att någon skulle lyfta upp mig. Och mer eller mindre vrida nacken av mig.
Wow!
En maskulin energi där. Som den känslan, så att den kan komma ibland. En hotfull känsla av det slaget. När man gör det här. Men det släppte liksom inte. Så att den natten var jag mer kär. När vi åkte därifrån var jag väldigt tacksam. För att min upplevelse var att, eller energierna där fick mig att känna att du är körd liksom.
Wow.
Så att det var, personligt så var det väldigt så i Sverige. Så att man bör väl vara lite försiktig kanske. Eller försiktig, man kanske ska man göra sånt här så ska man väl känna sig ganska stabil. Alltså mentalt. För man vet aldrig vad man är med om.
Nej, precis. Finns det så att... finns det någon risk? Alltså finns det så att man kan få med sig saker alltså hem, alltså som sätter sig, eller hur funkar det där?
Ja, den risken är ganska överhängande att man kan få med sig något. Det kan jag säga. Men det finns en grundregel, tack och lov, mellan vår värld och de dödas värld. Och det är att de andarna får aldrig... och kan inte göra oss illa. Det var det jag fick lära mig som 15-åring av min mentor. Tills jag var på ett case då. En husundersökning. Där en kvinna blev nedknuffad för en trapp. Och hon slog sig ganska ordentligt. Så jag konfronterade min mentor. Och liksom, du sa ju att man inte kunde göra sig illa. Och så sa hon, ja, de gör oss inte illa permanent. Hamnade hon i rullstol? Nej. Det gjorde hon inte. Kommer hon aldrig mer kunna gå? Jo, men hon kan gå. Ja, det var så. Så att man kan få smällar. Man kan få man kan bli omkulldragen. Men det här är ju miljöer som är ganska extrema och tack och lov så är det begränsade till några enskilda platser som jag känner till där det kan hända.
Ja. Fan, sjukt. Galet. Men du, hela den här spökjaktserien, hur många säsonger har du varit med i den?
Ja du, jag var med i säsong 1 och 2 och sen hoppade jag av säsong 3 för jag skulle bli pappa och tyckte att det är lite viktigare. Och sen kom jag tillbaka i säsong 4 och sen även med i säsong 5 tillsammans med min fru, vilket kändes som på tiden för att vi gör ju allt sånt här tillsammans, jag och Jenny.
Ja just det, och sen, ja, för den har inte blivit släppt, ja, den är bara inspelad då.
Ja, precis. Så att, jag har inget datum för när den släpps. Men inte ens vi medium kan säga om när tv-kanalerna ska släppa sitt innehåll.
Nej, men, det vet de knappt själva.
Nej, det är faktiskt, det är nog ganska sant tror jag. Men jag ser fram emot när den släpps. För den, jag har inte sett den själv än, men vad vi var med om var ändå ganska så här, påtagliga grejer. Så att den ser jag fram emot. Ja. Säsong 4 har varit väldigt, väldigt bra. Och säsong 5 kommer tusen bli ännu bättre.
Åh, coolt. Om vi tar säsong 4 då. Den såg jag om nyligen. Inför att jag visste att vi skulle träffas. Eller ja, spela in den här podden.
Ja, härligt.
Finns det någon plats som sticker ut där? Är det Polen som är...
Ja, absolut Polen. Jag har ju varit i kontakt med poltergeist-energier tidigare ute i Europa, även USA. Men huset i Polen tog ju priset, utan att spoila avsnittet, sakerna som hände där, det var ju på en helt annan nivå än vad någon i teamet har varit med om. Så att det var ju... Det var nästan så att jag... Alltså när jag var där själv, då tänkte jag så här... Kan de inte skicka hit ett annat medium än mig? Alltså någon som har... Någon som kan just den här biten. För att jag kände väldigt tidigt att vi ska inte vara här. Och det säger jag ju också i början på avsnittet.
Ja. Ja, för... Ja, det där känns ju... som sagt, utan att spoila. Men det händer ju grejer... mest hela tiden tycker jag. Det var en intensivt halvt dygn, för ni sov aldrig kvar va?
Nej men det stämmer. Det var väldigt intensivt. Jag minns inte vad klockan var när vi lämnade, men det var ju, alltså det var på den nivån, de sakerna som hände i huset, så att man liksom tittade på så här något piano. Är det liksom riggat? Är det liksom någon fjäder som får saker att flyga av det här pianot? Och där kom liksom skeptiken i mig in, liksom att det här är utöver det jag varit med om. Samma sak, det var vid något tillfälle så var det en kabel som rycktes ur en övervakningskamera. Samtidigt som ordet kabel kom på en av enheterna som kan läsa in ord och sånt.
Ja.
Och kameran hann ju fånga lite av det, vill jag minnas. Men jag och Jocke såg ju hur liksom, den här kabeln liksom, långsamt, det var liksom inte att någon... drog ut den, så att den trillade ur, utan det var som att någon liksom så här, det fanns ett motstånd innan den nådde marken.
Han var ju väldigt skärrad och stod och pratade. Jag förstod nästan att kameran inte hade hunnit fram och dokumentera det här innan, för man förstod inte riktigt sensationen som han försökte förklara, men då tänkte jag också, det måste ha tagit lite tid innan kameragubben hann fram och började dokumentera det. Var det så?
Ja, det tar ju några sekunder innan hon hinner vrida. Framförallt, då var det Douglas som var fotograf. Han har ju liksom en så här superstor kamera, så den är ju en halv meter lång. Liksom. Och inne i ett trångt vardagsrum i Polen. Men mitt i natten. Så att, nej, men det var många sådana saker som hände. Så att man behövde börja liksom så här fundera logiskt. Så här. Hjärnan försöker hitta en förklaring. Men... jag tror jag sa det i avsnittet att jag rekommenderar ingen att åka dit. Det var det dummaste jag sagt. Så här efterhand, för att jag får fortfarande PM från folk som bara... har du telefonnumret till ägaren liksom? Så att det är ju...
De trodde att du sålde in det liksom lite snyggt. Och sen du var helt ärlig. Nej, åk inte dit. Det är inget bra där.
Nej, men det finns bättre ställen att åka till om man är rookie. Alltså, och det handlar inte om att jag ser ner på dem som inte har haft en natt i ett spökhus. Utan jag säger bara att det är ganska dumt. Om man ska börja med bergsklättring, då kan man väl börja på en klättervägg inomhus. Liksom känna efter det här någonting för mig. Det är ganska dumt att börja med Mount Everest lite, tänker jag.
Ja. Ja, jag bokar in Polen faktiskt här. Nej, jag ska...
Ja, härligt.
Ska du med eller? Hur fan? Skulle du åka dit igen?
Nej, det... Ja, kanske. Alltså jag håller på... Det jag gjorde direkt när jag landade på Arlanda efter den inspelningen, det var att jag läste igenom gamla böcker, jag kollat hela nätet, jag pratat med alla mina kontakter, liksom att vad var det här för någonting? Mm. Så att jag har inte riktigt fått ett tillfredsställande svar. Men den dagen jag har koll på exakt vad det är för någonting som är där på Jelen Rynek 24, så då kommer jag åka tillbaka. Men inte en dag innan det, det kan jag lova.
Nej, det är så. För jag har ju ibland, när jag sitter och tittar på avsnitten, så har jag ju tänkt att, har de krydda lite grann? Och nu tänker jag fråga rakt ut. Har ni kryddat lite grann?
Nej, det har vi inte gjort. Och dels är det för att jag är med hela tiden. Även om jag inte är med i bild så är jag på plats. När liksom det här vävs ihop, det här är 24 timmar som klipps ner till 1,5 timme.
Ja.
Så ja, möjligen att, alltså det är möjligen, det är klart att 24 timmars upplevelse nedkokat till 1,5 timme blir ju mer intensivt.
Ja, såklart. Ja.
Och vi är ju där för att göra tv. Men vi har aldrig vid något tillfälle behövt stagea något. Utan, och där kan jag bli lite ledsen ibland. Alltså om man får typ ett PM från någon så bör jag bli idiot. Så här, det är uppenbart att ni bluffade på den där grejen liksom. Vid något tillfälle skriver jag på franska under en seans. Och jag kan inte franska. Och Nej. Jag förstår ju att det är ganska lätt att tänka sig att men han kan väl franska. Och säga att han inte kan det liksom. Men det är så här... Jag kan inte ens beställa en öl på franska, faktiskt. Jag kan knappt säga tack. Men sådana saker, då har jag en sida i mig som vill nästan bevisa att jag är inte en bluff. Så. Men samtidigt så tänker jag att i och med att det är ett tv-program. Alla tv-program är ju upp till tittaren att bedöma. Men jag kan säga att det finns ingenting i spökjakt som är riggat.
Nej,
och det vet jag också för att... bara lite så. Laxton exempelvis, de är beroende av sitt rykte. Att de är liksom legitima. Det här är vad de gör heltid. Det är samma för mig. Jocke, Daniel och Johanna. De är ju med i teamet. Det är Jocke och Jonas program. Men de livnär sig ju inte på... liksom det mediala så att säga, eller det paranormala. De har inte det särintresset, utan de tycker det är skitkul att göra det här. Och det märks i programmen också. Men det finns ingenting... det är lite som Jocke sa vid något tillfälle, det var på något event vi hade, så fick han en fråga. Då sa han att om vi hade velat fuska, då hade vi för det första inte varit i huset 24 timmar. Vi hade kunnat spela in allting, väntat till natten, gått runt lite grann, dragit i lite linor och så hade vi åkt hem. Vi är ju helt förstörda efter en inspelning. Det tar ju liksom en vecka innan man är människa igen. Man har ju vänt på dygnet liksom, och man har frusit häcken av sig, man har ätit skräpmat och flugit kors och tvärs liksom. Så att, ja, men det är lite så här tankar att de som tittar på spökjakt kan vara trygga i att det är ett reality-program. So what you see is what you get.
Ja. Ja, som sagt, det är min upplevelse också. Jag tänkte bara att jag skulle ställa frågan till de kritikerna som jag kan tänka mig att, och det är ju mänskligt att vara kritisk till saker som man inte kanske övertygar om själv. Men man ska ju inte tro på allting man läser på Facebook, och man ska inte tro på allting man ser på tv. Men det är upp till var och en att göra sig sin egen uppfattning. Men jag tänkte att jag ska ställa frågan rakt ut. För ibland så har ni ju upplevt saker, fått fram saker på film som jag blir lite så här, jag vill se, man vill ju få det på film också, för ni kan beskriva en upplevelse, det här hände. Ja, men sen, och jag förstår ju, man kan ju inte filma allting hela tiden, såklart. Men då har jag varit så här, kan det vara lite överdrift eller inte? Men sen ju mer jag har tittat, och jag menar, jag träffar Jocke och Jonna lite grann, och de är ju jag tror ju inte att de är såna människor. De behöver inte vara överdriva på det sättet. Och speciellt inte, som du säger, med ert rykte och även med LaxTon. De lever ju på det där. Skulle det komma fram att allting är en bluff, ja, då har ju inte ni något jobb kvar liksom. Då är det ju kört.
Nej, men då är man ju finito. Det är ju... som jag vet, exempelvis... jag och frugan och LaxTon, vi körde en liten miniturné där jag höll i seans. För vi hade kanske publik 100-200 pers. Och LaxTon hade med sin utrustning, väldigt mycket utrustning. Vi skulle liksom först i världen testa att köra liksom EMF-mätare och mäta statiska fält och allt det här. Vad händer under en seans då? Och inför det så gjorde de ett så kallat EMF-svep. Det vill säga att, och det filmar de och visar sen på projektorn då i den här salen. Att hallen är kontrollerad. Vart finns det naturliga strömkällor exempelvis?
Ja.
Och andra fält. Så att vi kan intyga att utrustningen som nu står här, den går inte igång på elektriciteten från det här uttaget exempelvis, eller någonting sånt. Så att de är väldigt, väldigt så här minutiösa och transparenta och visa liksom hur utrustningen funkar då.
Ja.
Samma sak som för mig som medium när jag jobbar off-cam, så försöker jag alltid säga saker som absolut inte går liksom att googla fram. För allting finns ju på nätet idag.
Ja, exakt.
Då måste man som medium kunna säga saker som ingen annan vet. Så att man är väldigt noga där. Så det är samma då när man tackar ja till spökjakt. Så var det också, och andra tv-produktioner som jag varit med i, så min första fråga är, hur kommer det här att framställas? För att jag är inte intresserad, jag struntar i tv, det är jättekul, jättetacksamt, jätteroligt. Men det är inte det som driver mig. Det som driver mig är det här sökandet. Så att jag är otroligt mån om att bara vara med i projekt som är, jag har varit med i Det Okända bland annat, även den norska varianten då, Andarnas Makt, och lite andra sammanhang då. Men då är det liksom en röd linje att det måste vara seriöst. Annars så tackar jag nej, vilket jag har gjort flera gånger.
Nu vet jag att man inte ska prata om kollegor / så. Men jag tänker jag ska ställa en väldigt öppen fråga. Har du stött på människor som du kan på rak arm säga att det är någon som är en bluff?
Oh ja, det finns gott om bluffar där ute, både i Sverige och ute i vida världen. Och det är någonting som är väldigt viktigt att det ska komma bort, som alla bluffmakare i vilken bransch som helst. Vi kan ta byggbranschen exempelvis. Jag menar, de ska inte få överleva så himla länge och få starta firmor. De ska få näringsförbud när de lurar människor. Nu har inte det inträffat än i Sverige, mig vetligen. Men däremot så kan jag säga så här, att det är ganska lätt att avslöja en bluff. Om det kommer till det mediala, som ett medium exempelvis. Ett medium ska aldrig behöva ställa frågor till den man sitter med. Om det inte är att man först säger att du får ställa dig en fråga. För det bluffmedium gör exempelvis, det är att de ställer en fråga, men de lämnar inte med frågetecknet. Som jag säger så här till dig, Linus. När du var liten blev du slagen.
Ja.
Som exempel.
Ja.
Så. Då blir ju det som ett påstående. Fast egentligen, det bluffen gör, det är att han eller hon ställer dig en fråga.
Och ska mäta reaktionen också.
Ja, alltså jag var på en sån här seans för massa år sedan. Och så säger mediet så här, går fram till en kvinna och säger att jag har en kontakt till dig från den andra sidan. Men det står en kvinna här. Tror du att det är en vän eller släkting? Säger mediet. Och klienten då som sitter i publiken säger att jag vet inte, måste jag svara på det? Ja, du måste svara på det. Ja, det är en släkting. Ja, det här känns som någon som var som din mamma. Och jag tror att det är din moster. Och så började kvinnan att gråta. Men där var det ganska tydligt för mig som medium att där kom det förklädda frågor. Han berättade inget konkret. Det var inget namn, det var inget datum, det var inget personporträtt. Det var inget signifikant. Utan det var tre meningar. Och så hade den här personen bestämt sig för att det är ju min moster som står här.
Ja.
Och nu vet jag inte om poängen föll ur själva historien lite grann. Men för mig så blir det supertydligt. Att, jo, det han sa också sen, då sa han så här. Du har en låda hemma med osorterade fotografier. Stämmer det? Och där var en liksom öppen fråga. Ja, det stämmer att jag har osorterade fotografier hemma. Men om man tänker efter lite på den. Om man har fotografier hemma. Det har ju alla. Det är samma som, det var något medium som sa på någon seans, det här kanske 15 år sedan. Att jag har en man här, han gillar att smälla i toalettlocket. Alltså att du har toalettlock som trillar ner så här. Det är han som smäller det, för det ska vara stängt så här. Och var en ivrig hand upp i publiken. Ja, men det är till mig, det är min morfar. Har han något budskap? Ja, han vill att du ska vara rädd om dig själv. Så. Och sen då skulle det liksom vara ett bevis att det var en ande. Men jag minns att jag tänkte att det där stämmer ju in på typ nästan vem som helst. För vem har inte problem med toalettlock som smäller igen när man ställer upp det? Och hon sa ju själv att det var hennes, ja, vad det nu var för någonting då. Det var bara ett exempel. Men så att, ja, jag det har fått mig att när jag jobbar så försöker jag jobba med slutna ögon. Jag försöker inte läsa kroppsspråk. För skulle du vara på seans hos mig nu, Linus, och så skulle jag öppna upp och känna att jag har någonting, då kommer jag se ditt ansikte. Nu är jag på rätt väg. För det ser jag. Det ser vem som helst. Vi kommunicerar med 80% kommunikation är kroppsspråk. Så yep. Att då blundar jag istället och jag försöker att tänka att jag berättar vad jag känner, vad jag ser. Och jag, framförallt så försöker jag aldrig ha rätt. Utan jag vill att det ska komma igenom mig utan att jag fått förhandsinformation så att det blir rätt. En himla skillnad på mellan rätt och rätt då. Ja, långt utlägg, men det var du som frågade.
Ja, exakt. För det där är... Det där är ju svårt. Alltså. Jag har en annan fråga som jag också har klurat på. Måste man tro på alltså religionsdelen för att tro på andedelen? Hänger du med? Hänger de två ihop i din värld eller hur funkar det?
Nej, det behöver man inte. Utan, jag tillhör nog ett skrå som är till någon form av nyandlig... inte rörelse, men alltså för grejen med religion, den samlas ju kring en idé. Ja. Det finns regler kring den och väg eller riktlinjer. Kring andlighet så finns inga regler. Den är helt fri. Vilket jag tycker är viktigt att den ska få vara. Jag ska väl inte säga att jag är motstånd till religiösa samfund. Men jag har nördat ner mig ganska mycket. Jag har läst Koranen, jag har läst Bibeln, jag har läst åtskilligt med skrifter. För att försöka förstå olika gemensamma nämnare och vad som är bakgrunden i en religion och sådär. Alla människor har rätt att få tro på vad de vill. Så länge man inte gör någon illa eller begränsar någon annan, tänker jag. Nej, det korta svaret är att nej, man kan vara intresserad av det paranormala, andevärlden, yari-yari, utan att vara religiös överhuvudtaget. Jag kommer själv från ett hem där...
Följdfråga på den. Om man börjar tänka på religion, så i stort sett vilken religion du än pratar om, så pratar man oftast om det goda och det onda. Fungerar det samma sak, eller menar du då att andevärlden är ganska fri, att den är ganska flytande? Eller pratar man ofta om gott och ont där?
Det pratas ofta om gott och ont, vilket jag inte tänker så mycket på. Utan det är en definitionsfråga vad som är ont. Ett klassiskt kort exempel, det är att de flesta som hör av sig till mig, de hör av sig för att de är rädda för att de har sett en skugga i sitt hem. Så kommer jag dit och förklarar att den här skuggan är en äldre dam som det kan komma bulldoft ifrån ibland, för att hon går runt med bullar här av någon konstig anledning. Och så berättar familjen att det är helt sjukt, för det kan dofta nybakta bullar här tid och otid. Då är de inte rädda längre. Men nej. Innan den här skuggan förvandlas till den här lilla damen, då är ju den jätteläskig. Om vi går tillbaka till vad jag upplevde när jag var 15, skuggorna var ju svinläskiga. För att den triggar igång reptilhjärnan, spindelsinnena, vad är det som händer? Och då tänker man att det är någon som vill en illa. Men man kan väl säga så här, att det finns såklart andar som är väldigt, väldigt elaka. Mm. Så att det har fått både den ena och andra spökjägaren att springa ut ur ett hus. Absolut. Mm.
Nästa fråga. Som du ser på människan. Finns det onda människor och finns det goda människor? Ont och gott, har du det så? Har du liksom en annan djupare förståelse för hur människor är som, i och med att du har kontakt med den andra delen? Krånglig fråga, men ja.
Nej, men jag förstår. Det finns människor som är onda, som vet om att de är onda. Som väljer att vara onda. Och onda blir de ju rent begreppsmässigt genom att de utför direkta eller indirekta onda handlingar mot andra. Så att sen finns det människor som har ett särskilt ljus som bara fyller på sin omgivning, ser sin omvärld och är liksom lyhörda och väldigt godsinta. Och det här tror jag har att göra med, det är en annan större fråga, men jag tror det har att göra med vilken roll vi har valt när vi går ner på jorden. Det är ett annat kapitel för sig. Men det finns absolut, ska man säga, om man ska oroa sig för något på natten, så är det nog onda människor framför onda andar.
Ja, exakt. Ja, jag förstår mycket väl vad du menar. Det är kul att höra din syn på det, för jag går och klurar mycket på sånt här. Inte kanske just om andevärlden, men just så här, människor... Hur kommer det sig att människor beter sig som de gör? Varför är de som de är? Och varför en del inte förstår att de gör onda handlingar fast de gör det gång på gång på gång? De sårar människor, de liksom beter sig dåligt. Och en del är väldigt medvetna om det och en del är totalt omedvetna om det. Jag blir bara så här fascinerad över hur människor kan titta sig själv i spegeln och säga, men jag är en ganska bra person, och så står man bredvid och bara, no you are not. Alltså... Väldigt spännande. Mm. Du, till sist då. Jag tänkte så här, vi har kört en timme här någonting. Jag tänkte vi skulle börja runda av lite. Men jag är ju väldigt intresserad av företagande. Jag tycker ju sånt är extremt spännande. Och du verkar ju inom en verksamhet som är hyfsat begränsad ändå, skulle jag väl ändå säga. Men ni har gjort det riktigt, riktigt bra, du och din fru. Till säkert med ett större gäng människor också säkert. Men hur gick tankegångarna kring att börja bygga den här verksamheten?
Vi bestämde oss väldigt tidigt, för vi jobbade redan inom ungefär samma saker. Vi hade liksom varsitt. Så vi slog oss samman i 2020 och bildade Tvillingsjälar AB. Där vi har... Det är viktigt också att förtydliga att vi känner inte, ska man säga, enkom pengar på andevärlden och på att jaga ut spöken och sånt. Utan det är tv-arvoden, det är samarbeten, det är bokförsäljning, det är alltså väldigt mycket så här, som man kan hitta hos vilket företag som helst.
Ja, exakt.
Men det som syns utåt mycket, det är ju... vi har väl på något vis kanaliserat våra drivkrafter att... Alltså, vi har... Så här kan man väl börja den här änden egentligen, att vi har en väldigt stor familj. Vi är en bonusfamilj med numera 8 barn. Så att vi har en väldigt lång bil, har vi. Och vi har också framförallt väldigt lite tid. Vi vill ju vara närvarande i barnens liv. Skjutsa till träningar, kolla på matcher, kolla på teateruppvisningar, you name it. Så att vi bestämde oss för att vi vill fortsätta jobba inom det mediala. Men vi vill hitta ett sätt som gör att vi... också jobbar smart. Jag skulle kunna sitta med privatsittningar hela dagarna om jag tillät det i min bokningskalender. Det jag har gjort istället är att jag jobbar en liten stund varje dag. Ibland jobbar jag 4 timmar, ibland jobbar jag 2 timmar, ibland jobbar jag 5 timmar. Så att jag har tid för familjelivet. Så att hela företagandet har vi byggt upp kring det. Och också, vi har vår app bland annat, Tvillingsjälar. Vi har inte så bra fantasi, allt heter Tvillingsjälar. Men där har vi drygt 8000 medlemmar som lyssnar på vår podd eller som går våra kurser som vi har i den. Vi brukar skoja och säga att det är som Netflix fast med bara mig och Jenny typ.
Okej, nice.
Och det är jättekul att det är många som prenumererar där. Vi lägger ju ner tid och energi på att producera kursvideos och meditationer och livestreams för dem. Så att vi får enormt mycket tillbaka där. Men märk väl då att den dagen kanske vi har en livestream för 3000 pers. Och det är det vi gjorde den dagen. Sen kan vi vara med familjen. Så att när vi tittar på olika projekt som kommer in, nya tv-program eller vad det nu kan vara, eller medverka i din podd exempelvis, då kollar vi på så här, nummer ett, är det här någonting vi vill göra? Vi struntar i pengar. Det kan låta så här superandligt äckligt att strunta i pengar, men det är faktiskt sant. Vi struntar i så här, kommer det här ge pengar eller kommer det kännas meningsfullt? Ja. Jag är verkligen nyfiken på dig och din podd, så det känns meningsfullt. Det andra är att då tittar vi sen i kalendern. När passar det bäst? När ska vi inte hämta någon eller skjutsa någon? Eller när ska vi inte laga mat? Jag vill bara att du och lyssnaren för en liten stund tänker er hur mycket disk vi har efter varje måltid hemma.
Ja.
Så att då behöver man ha ett smart företagande. Och vi mår faktiskt bra i att ha stor familj och företag. Vilket många tror ska vara jättestressigt. Så att Tvillingsjälar AB är egentligen där vi kanaliserar ut våra tankar, drömmar. Vi köpte nyligen en kursgård i Västra Götaland. Vilket vi är jättelyckliga över. Där man kan, alltså tänk dig lite kursgård / bed and breakfast. Och vi tycker det är jätteroligt. Jenny älskar att baka, hon är grym på det. Jag älskar att hålla i meditationer och liksom kurspass. Åka iväg med gruppen i någon minibuss till något hemsökt hus. Ja, men så vidare, du kan tänka dig.
Ja.
Så att det är ett väldigt kreativt och roligt företagande.
Ja. Ja, men alltså jag blir skitinspirerad, för som sagt, jag har ju alltid också engagerat mig i saker som, alltså pengadelen har varit väldigt, väldigt sekundärt, om det ens har funnits på tapeten under väldigt många år. Sen har jag haft ett grundyrke som är liksom, jag har drivit ICA-butiken, och det är där jag har fått in min inkomst. Sen för 2-3 år sedan, då tänkte jag, vad fan, jag är skyldig min personal att antingen vara mer närvarande, eller så måste jag ju få den tiden jag är borta, måste jag liksom lyfta från ett annat bolag. Och sen familjemässigt, alltså den tiden, funkade inte att sitta och redigera hela nätterna, och de veckorna jag inte hade barnen så jobbade man liksom dygnet runt, och sen så var man typ trött när de kom, alltså. Så jag kände så här, nej men ska jag göra det här, då måste jag försöka bli lite smartare. Och det känns tråkigt, men pengar kan köpa en frihet. Alltså, då kan jag liksom med gott samvete gå ner i tid på jobbet. Och sen så kan jag anställa en till därifrån, om jag kan lyfta lön från ett annat bolag. Liksom. Så jag blir skitinspirerad att ni får ihop det. 8 kids! Shit! Fan, hur många kilo köttfärs blir det när man gör tacos?
Det blir ganska många kilon. Men det är rätt häftigt också när alla är hemma också och sitter längs med vårt långa liksom, robusta träbord och glufsar i sig tacos. Det är en känsla.
Jag ser mig dig i ena sidan av bordet i en så här kungatron, och sen på andra sidan sitter din fru också i en så här drottningstron. Liksom.
Ja, det kanske blir så i framtiden. Det kanske är en vision från framtiden som du kanaliserar in här nu, Olivers.
Det hade varit magiskt. Shit. Ja, det var aspalt. Nej, men du, fan vad kul. Men så jag tycker folk ska glida in och ladda ner appen. Tvillingsjälar heter den, va?
Så. Ja, precis. Och den är helt gratis. Har ni podden? Vill man köra kurser så, ja, ni hittar info i det. Men ni är jättevälkomna i den.
Ja. Du, tack som fan, Andreas, för att du ville vara med. Och jag som sagt, jag blir superinspirerad, och jag tycker både du och din fru gör ett fantastiskt jobb, och ni är två varma och städade människor som utstrålar sån positiv energi. Så att när jag träffade er där, då tänkte jag bara, fan, de här människorna var ju fantastiska. Jag gillar dem här. Så att vi behöver fler såna människor i samhället, tycker jag. Så det blir lite action.
Det värmer att höra. Tack detsamma.
Du, bra, men du, då hörs vi lite senare, gött folk. Så jag tror, Andreas, att vi får lite skäl att återkomma lite i framtiden sen.
Ja, det är bara att ringa.
Du, då ska vi... När jag har upplevt någonting, då ska jag ringa och prata med dig igen. Det blir skitbra.
Det är klart det ska. Jag Coolt. Har ju redan ringat in i kalendern vilket datum som du ringer. Så att, lycka till!
Oh, Nej, oh mindfuck. Ja, får vi se när jag ringer då. Får vi se om du har rätt. Coolt. Mm, du tar hand om det, så hörs vi sen. Hej då!
Samma.